Jag kan bara börja med att säga att det här är den svåraste tiden i hela mitt yrkesliv.
Man fokuserar på den akuta pandemin med all respekt. Men man glömmer bort att vi faktiskt har en annan pandemi som är inaktivitet. Stillasittande och icke-rörande är en pandemi också.
Håll avstånd, tvätta händerna och rör på dig. Det är okej.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebra. Förra veckan så gick statsministern ut och sa att vi alla ska hålla oss hemma. Vi ska inte längre gå på middag eller gå på gym. Han sa faktiskt det. Vi ska inte gå till gymmet. Vi har pratat mycket i den här podden om hur politiker och andra makthavare ska få människor att göra rätt saker. Som att träna och röra på sig i vardagen. Äta någorlunda hälsosamt och undvika de farligaste ovanorna som att röka och vara helt stillasittande. Vad kommer det få för effekter på folkhälsan att vi tvingas och uppmanas till ett mycket stillasittande liv och att självaste statsministern ber oss att undvika ställen som simhallar och gym? Och alla som håller träningsmotivationen uppe genom att sikta på något lopp som Vansbrosimmet eller Lidingöloppet har fått se sina träningsmål gå upp i rök. Varenda motionslopp har sedan i mars i år ställts in. Och ingen vet när man kan springa tjurruset eller cykla Vätternrundan igen. För att prata om vad detta får för konsekvenser för folkhälsan så har vi bjudit in Staffan Movin. Du är styrelseordförande i en svensk klassiker. Det är en slags paraplyorganisation för några av Sveriges mest kända lopp som Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimmet, Lidingöloppet och det lite mer okända Engelbrektsloppet. Välkommen på telefon, Staffan.
Tack, David.
Och så har vi bjudit in Susanne Gidesten som är generalsekreterare i Friskis och Svettis och i grunden utbildad idrottspedagog. Välkommen du också.
Tack.
Okej, hur mår vi när vi inte får träna? Det är en öppen fråga som någon får ta tag i här. Alla lopp som ställs in för motionärer. Och jag menar, för mig personligen så kan jag ju säga att lopp och sådana här lite speciella grejer, det tror jag inte jag är ensam om, att lopp är ju ofta en sporre för att få många människor att träna. Vad händer när de här loppen är borta, Staffan?
Vi kan se lite grann, det är rätt intressant om vi tittar egentligen på vad som hände i början när pandemin slog till, så var det ju som så att då såg ju folk att ja, men nu får jag äntligen möjlighet och tid att gå ut och träna och jag får den här lilla extra tiden så att jag faktiskt kan ta hand om min hälsa på det sättet som jag vill göra. Problemet var ju att det som vi gick in med då var inte det att vi var 3 veckors influensaperiod, utan det har ju nu utvecklats till att bli ett helt år. Och då har faktiskt beteendet förändrats helt och hållet. När du inte då har motivationen att kunna drivas mot ett lopp, att verkligen träna för ett lopp, så tappar du också träningsmotivation och du minskar träningen. Och det här gick ganska snabbt. Om man tittar på internationella studier så kunde man se att efter 5-6 veckor så börjar piken gå ner från att det har varit väldigt skönt på extra tid till att du då ser att det är någonting annat som händer. Trots att det har varit en sommar där vi har kunnat träna ännu mer, så börjar det då avta. Och just nu så märker man att när det blir än svårare, som det nu har blivit då, när det blir mörkt, kallt, igår blåste det och regnade och helt plötsligt då så blir ju motivationen och svårigheten att komma ut ännu större. Men det stora som är svårt här, eller som är också anmärkningsvärt, det är att det här slår väldigt olika. Så att även om vi nu tar... Vi har ju väldigt mycket lopp inom en svensk klassiker, även de här instegsloppen som gör. Och då gör det att de här som har börjat komma igång, det är de som försvinner bort. Och viljan till att motionera ses i internationella studier att den har minskat också. Så att man tycker att det är tråkigt att röra på sig numera. Och det är ännu mer alarmerande. I England har man sett att det har gått ner från 60-54% att det tycker det är roligt att träna. Och det är alarmerande.
Mm. Vi kan återkomma till det där med England. Susanne, märker du av det här på Friskis och Svettis? Eller märks det i er verksamhet?
Men jag tycker vi känner igen samma som Staffan berättar om. Att vad som hände i början på pandemin, då var det ju många som förändrade sina vanor. Inte kom till friskisföreningarna på samma sätt. De kanske hittade nya sätt att röra på sig. Vi gjorde en SIFO-undersökning som visade sig att det var många som liksom hittade nya liksom vanor för att röra på sig. Men det vi ser också nu efter sommaren och i början på hösten, det är ju att många gärna vill komma tillbaka till sina vanor. Jag tror också att det handlar om olika människors sätt, eller olika människors incitament för att röra på sig. Jag tror att några gillar den här utmaningen och målet och andra är väldigt nöjda med att bara få ha sina rutiner. Och så vi såg nu i början på hösten att fler och fler ville komma tillbaka och liksom hitta tillbaka till det som har varit. Det som händer nu, det är ju att man återigen man avstår från att röra på sig i alla fall sociala sammanhang.
Mm. Alltså en fråga jag måste ställa är, vad tycker ni om att statsministern går ut och säger explicit att man inte ska gå på gym?
Vi kan bara börja med att säga att det här är den svåraste tiden i hela mitt yrkesliv. Jag tycker det här är en otroligt svår tid. Och jag tycker att det är problematiskt när statsministern uttrycker sig på det sättet han gör. Å ena sidan så förstår man ju det. För det handlar ju om att undvika smittspridning och att vi har en pandemi som pågår. Jag skulle vilja att han uttrycker sig kanske lite mer explicit. Vad är det handlar om? Det handlar om att undvika trängsel och att hålla avstånd. Jag tror och hoppas inte att han menar att det handlar om att sluta röra på dig.
Det tror jag inte att han gör. Men det, det får ju den konsekvensen alldeles uppenbart. Vad säger du, Staffan?
Jag tycker det är alarmerande för att i Lancet så skrev man att 2012 att stillasittande och icke-rörande är en pandemi också. Och det man har glömt bort nu är att man fokuserar på den akuta pandemin med all respekt. Men man glömmer bort att vi faktiskt har en annan pandemi som är inaktivitet. Mm. Och det här som det innebar, det här som statsministern sa om 8 personer. Det har också inneburit att flera städer, bland annat Stockholm, har då ställt in allmänhetens åkning på utomhusbanor. Mm. Och då börjar det helt plötsligt säga som så att alla är nu livrädda för att folk ska tillhandahålla någonting där folk kan komma för tätt in på varandra. Så att förutsättningar för allmänt motionerande blir bara svårare och svårare. Och då börjar vi gå in mot en väldigt oroväckande vinter där man inte ser på behovet av allmän motion och allmänt rörande.
Jag kan ju notera själv, jag har ju barn som spelar ishockey och fotboll. Och ishockey är ju, då får de är då 10 och 8, de får ju då hålla på med sin idrott. Men däremot de som är födda 2004 och äldre än så, ingen av dem får överhuvudtaget träna. Det är också lite märkt i den här, att vissa åldrar så går det bra och andra åldrar går det inte alls bra. Det finns ingen riktig logik i det här, och jag kommer att tänka på det när jag hörde det här med allmänhetens åkning där. För att det är ju som att det räcker inte med att statsministern säger en sak som gäller i vissa sammanhang, utan man drar, jag har noterat det här under hela den här pandemin, att man ska liksom övertrumfa varandra i lockdown-åtgärder. Så att föreslås en sak på ett ställe så ska alla andra föreslå ännu hårdare begränsningar. Har ni noterat det?
Ja, absolut. Ja, men absolut. Jag tänker så här att det här är jag tycker att det är otroligt olyckligt. Det blir väldigt grovt när man går ut med dels det här med att man bara får idrott om man är 2005 och yngre. Och också att de som är äldre inte ska röra på sig alls eller inte alls idrotta eller få i något sammanhang då bedriva fysisk aktivitet. Och det blir otroligt grovt mått. Och i slutändan så tror jag inte det är det man är ute efter. Och sen blir det en väldig balansgång. Det här som du säger, om man kör lockdown. Eller liksom, vad är individens ansvar? Och vad är verksamheters ansvar? Och jag tycker att vi dagligen nu ställs inför det. Som verksamheter också. Mm. Vad är verksamhetens ansvar? Och vad är individens ansvar? Och också att det är kopplat till någon sorts otrygghet. Men också skam.
Ja, det här
får jag röra på mig nu.
Mm. Förlåt, Staffan skulle ha något att säga här också.
Nej, jag kan bara fylla i det här att när det kommer upp en skamkänsla till att röra på sig eller att tillhandahålla motion på, och rörelse eller aktivitet på ett smittsäkert sätt. För vi ska fortfarande komma ihåg att vi agerar smittsäkert i det här. Och, och dessutom är det som så att tittar vi på de studierna som finns och även det som Anders Tegnell säger, det är att utomhus eller motionerande är viktigt och det är ingen smittrisk i sig. Det har han kommenterat senast förra veckan med angående av Vasaloppet. Och ändå så kommer den här typen av åtgärder och sen som då blir följdeffekten bara att alla blir livrädda att göra fel. För det är som utkristalliserat. Ja, det som utkristalliseras här också det är ju att när man vill, man är mer rädd att göra fel än att göra rätt.
Mm. Och alla skäms för att gå på gymmet. Det är lite fascinerande. Det är första gången i världshistorien som det är lite så här. Det är någonting man går och smusslar med. Det är ungefär som går på systemet. Jag smiter iväg när ingen ser det på gymmet.
Mm.
Det är fascinerande. Men jag funderade också på den här. Är det så, Susanne? Har ni... Det skulle, hur har ni mött det här utifrån antal personer och smittsäkerhetssynpunkt på Friskis och Svettis? Har ni några... För i våras på SAT så var det ju så att då fick man inte sitta... Då stängde de ju 2 av 3 skåp i omklädningsrummet och sådana här grejer. Och nu säger de att man ska helst inte byta om utan gå hemma då om det går. Vad har ni för tankar?
Jag tror att vi har ganska lika tankar. Vi har gjort ju omfattande begränsningar i våra verksamheter. Så det har ju handlat dels om precis det här som du pratar nu, att verkligen se till att det går att hålla avstånd och att det inte förekommer någon trängsel. Och det handlar ju om, ja, men som det ser ut nu på de föreningar där vi har verksamhet, så är det att vi har kontrollerade inpasseringar till gymmet. Vi är i väldigt små grupper nu, om vi har gruppträning överhuvudtaget. Det handlar också om hur vi har, vilket sorts utbud vi har. Vissa pass erbjuds ju inte nu om man byter utrustning till exempel, eller om man är nära varandra. Och sen handlar det om städning, det handlar om också vilket ansvar vi förväntar oss att våra medlemmar tar. Och sen har vi också styrt om en stor del av vår verksamhet till utaktiviteter. Så att om man tittar på den verksamhet som Friskis bedriver, också många andra aktörer liksom med samma utbud, då har vi gjort stora begränsningar i verksamheten just för att säkra avstånd.
Så om man går på gym, då är det... Jag kan ju säga att jag går ganska mycket på gym och vågar till och med stå för det. Men det som jag noterar är att det är helt tomt nu. Det är det säkra. Det är nästan som det var i våras att åka i kollektivtrafiken. Det var ju absolut smittsäkrast du kunde göra. Det var inte en käft där. Och så är det ju på SATS i alla fall där jag bor. Det är ju extremt lite folk.
Jag delar den uppfattningen. Så är det på Friskis också. Och vi ser ju att nu de senaste 3-4 veckorna, de här skärpta allmänna råden har kommit också, att människor lyssnar. De styr om sin träning. De är mer ute. De tränar mer hemma. Utnyttjar den digitala träningen. Så att det är i mångt och mycket självsanerande också.
Fast det är ett problem, och tänker Staffan kanske har någon, vi var ju inne på det inledningsvis här, men det är ju ett problem att har man inte spåren, man har ju väldigt hjälp av de här loppen, man har hjälp av Friskis och Svettis och gym, det blir ju väldigt mycket svårare, även om många människor säkert utnyttjar digitala alternativ och försöker träna själva, så det måste ju bli svårare. Du var inne på det, Staffan, tidigare.
Det är ju en större avstånd. Bara det att sitta hemma, som de flesta, eller som många gör nu som har möjlighet till hemarbete, det gör ju att du har sett att aktiviteten har sjunkit rätt avsevärt. För att det är svårare att ta sig ut. Och även om det finns väldigt tacksamma online-träningar via Friskis och andra, så är det inte helt lätt att faktiskt få in den här vanliga. För att det är precis som Susanne var inne på tidigare. Vi har en vana, vi har en struktur, vi har hittat ett sätt att lägga in träning många gånger i en vardagsplanering. Och nu ruckas strukturerna och då försvinner också en del av de här rutinerna. Och det svåra är ju att få tillbaka det här på ett naturligt sätt. Och det, dessutom är det faktiskt så att många av oss som sitter och arrangerar det här är ju... det här är pengar som grunden är ideella organisationer. Och pengarna att arrangera det här går tillbaka till idrottsrörelsen, att hålla träningar och hålla förutsättningar för en större rörelse. Och de pengarna finns inte längre. Så det här... just nu så går vi in mot andra året utan den här typen av nedstängning. Och det kommer att vara förödande för folkhälsan i stort.
Ja, för att det här får effekter på både era verksamheter men också att det är många idrottsklubbar som inte kommer att överleva det här helt enkelt. Är det det du säger? Och då blir utbudet mindre?
Ja, klubbar kommer lägga ner eller väldigt drastiskt dra ner sin aktivitetsnivå. Och det gör ju det också att med en svagare utbud och ett mindre sortiment helt enkelt som minskar aktiviteterna också generellt sett, och det är svårare att ta till sig och motivera runt omkring. Och det här är egentligen det som jag ser, om vi nu säger att stillasittande och rörelse eller stillasittande är en pandemi i sig, så är det ju som så att vi behöver se till så att vi faktiskt får en återstartsstrategi kopplat till hur får vi folk tillbaka i rörelse. För vi sitter nu med sådana stora hälsoskulder som håller på att byggas upp. Och en omotiverad eller en svårighet att komma tillbaka till träning. Att vi måste tänka proaktivt. Och det här behöver regeringen göra samtidigt som man tar hårda begränsningar. Måste man faktiskt också tänka, hur kommer vi tillbaka? Det har jag inte sett något tecken på igen.
Vi var inne på det när jag hade Johan Giesecke här i våras, att ingen verkar ha funderat på hur bryter man de här lockdown-strategierna av olika slag. Vi har inte haft någon riktig lockdown i Sverige, men vi har ju ändå närmat oss det i det här sammanhanget i alla fall. Och hur ska man återstarta det här? Har ni någon idé om det, Susanne?
Men jag funderar ganska mycket på just precis, det är lite på det här temat. För att jag tror att 2021 kommer ju också präglas av pandemin. Mer eller mindre antagligen. Och där tror jag att där måste det ske något tänkesjukt också, hur vi pratar om det här med rörelse och hur vi pratar om det kan vara träffar ute eller inte. Jag håller med honom i tycker att vi måste hitta en strategi, ett sätt att prata för att också göra det okej. Det tycker jag är ett första steg. Sen tror jag att det är en jättestor utmaning att få igång alla de här medlemmarna och människorna nu som faktiskt har kommit ifrån sina rutiner. Det tror jag är liksom en jätteutmaning att få igång dem. Och jag har ingen lösning på det, men jag tror att det, liksom ett första steg är ju att med Folkhälsomyndigheten och regeringen att de också har det tänket. Man ska ju inte underskatta det sociala sammanhanget. Att det här tillhör någonting. Att bara kunna liksom vara en del av ett sammanhang. Det tror jag är otroligt viktigt och det har vi också tappat nu.
Mm. Vad säger du, Staffan? Har du någon idé om hur man ska återstarta?
Det första är att man måste skapa en bild av läget. Och det tycker jag inte man har gjort. Alltså det här är det som jag är tillbaka till det jag pratade om lite tidigare med den här engelska undersökningen. England, Active England, gjorde en väldigt intressant sak. Från och med att pandemin satt igång så följde man direkt effekterna på folkhälsa löpande varje eller varannan vecka och gör det fortfarande. Och det gör att de har en kartbild på vilka som har drabbats, varför de har drabbats, på vilket sätt som motivationen eller argumentationen har förändrats. Och just det här, vi har nu i veckan så kommer Folkhälsomyndighetens årliga folkhälsoundersökning. Mm. Det är en årlig sak som inte alls vet och förstår de nya drivkrafterna eller hindren för rörelsen. Mm. Och utan att veta vilka vi behöver agera på. Vi har dessutom fått Per Nilsson nu som ska göra hälsoutredningen som ska bli klart om 2 år. Se till så att hans uppdrag blir en snabbutredning eller alternativt att vi tillsammans som motionsaktörer utvecklar en strategi som visar på skapa fakta och sen så titta på hur kan vi möta olika målgrupper för att få igång hälsan på lämpligt sätt.
Mm. För jag blev väldigt intresserad här. Om de har följt det här på veckobasis i England. Du var ju inne och tangerade det inledningsvis här. Men vad har de sett egentligen så att vi får det? Vilka är det som drabbas av det här? Hur stor är effekten? Finns det klassskillnader? De måste ha sett någonting i det här.
Ja, de första som var inne, om vi tar när pandemin kom, för att de har ju då följt i olika typer av vågor, som säger. De första som de såg, det var ju egentligen att de som klarade av att ta till sig motionerandet eller utnyttjade det, var ju faktiskt, det slog ju ojämnt, och det tror jag är samma sak i Sverige. De som blev hemarbetande kunde utnyttja sin tid, planera in träning, och de förstår betydelsen av motion. De andra som inte får bort det från rutinerna, där går det fortare. Så att redan från början såg man faktiskt att rörelse- och motionseffekterna slog ojämnt. Sen så var det väldigt snabbt att den nya tiden började med ambitioner ungefär som ett nyårslöfte. Att man såg att där kunde man då ta ett utnyttja ökad aktivitet, men sen så försvann det. Vi har också sett att det var väldigt mycket vandring och cykling i början. Och det kan vi säga att runt om i Europa så har det gått. Så cykling med pop-up-banor och allting sånt exploderat just nu. Men det har gått från att vara motionsaktivitet till att vara resande. Egentligen. Så att det är så man gör. Sen ser vi också att myndigheternas råd tog ett par veckor innan de fick effekt. Men sen varade de bara en månad eller därefter. Därefter så sipprades de ut. Så då är det andra aktörer som måste fylla på och hjälpa till att det här faktiskt hålls vid liv.
Men är det inte bra att folk cyklar med? Alltså, jag kanske missförstod det där, men det lät som att folk börjar cykla och så här. Det är väl bra i så fall? Eller håller det inte i sig?
Det är toppen, men om du tittar på vad som händer när sen pandemin går tillbaka, så är det som så att då kommer bilismen att få ta tillbaka cykelvägen. Så allt det här är pop-up. Det är tillfälliga lösningar som har gjorts med cykelbanor framförallt. Så frågan är egentligen, hur gör man dem permanent och hur får man det beteendet att fortsätta växa? Så där är faktiskt, jag håller helt hållet med att det är en positiv aspekt med det hela. Men frågan, hur får man den att bli varaktig, och inte minst nu när det då blir vinter i Sverige, om det här gäller samma sak för i Sverige, då är frågan, hur får vi cyklandet att fortsätta nu när det blir kallt och snö och is på gatorna?
Ja, det är en 10 000 kronors frågan som man säger, hur man ska lyckas med det. Så du menar att risken är att den här cykeleffekten, den kommer vi under vintern. Det blir ingen skideffekt då, eller något sånt.
Utan nej.
Det kommer vara en bileffekt sen.
Det tror jag. Och inte minst så finns det då, är det lätt att bilen kommer ta tillbaka mark. Det andra som jag såg, som jag tycker är viktigt alarmerande i den här studien, det är egentligen att, och det är precis det som Susanne var inne på, att vi har byggt upp en vana med motion, att det faktiskt är trevligt en del av vår vardag. Det att man tycker att det är en naturlig och en rolig del, den har minskat nu under pandemin. Och det tyder ju på att det blir svårare för oss att få tillbaka och skapa återhämtning i motionerande och i hälsa. Det är en riktigt alarmerande sak, inte minst när vi i alla fall har en 3-4 månader med vinter som vi står framför oss.
Vad tänker du, Susanne? Du var inne på det där tidigare. Hur ska ni få tillbaka folk nu? Om det är så att folk faktiskt inte längre tycker det är lika kul att motionera efter pandemin.
Ja, men det är tidigt. Frågan är på att säga som du säger. Jag tycker att det har kommit ett antal goda exempel ur pandemin också, tycker jag. Jag tycker det som du lyfter nu, Staffan, att med transportträningen och att man är mer ute, mountainbike och löpning och så vidare. Det är ju ändå positivt. Man hoppas att det stannar kvar i någon mening. Vi har ju sett träningen på SVT som gör att ett antal människor upprätthåller sin träning på förmiddagarna. Och vi har också sett exempel på att istället för att människorna ska komma till oss, så kommer vi till dem. Men vi kör balkongdjupa eller vi träffar vårdpersonal där de är. Men jag tror att det blir en utmanande tid nu framåt. Jag tror att en nyckel är ändå att om vi nu pratar om att det är en pandemi och regeringen uttalar sig, Folkhälsomyndigheten uttalar sig med riktlinjer, så tror jag att det skulle vara till hjälp om de förtydligar sina riktlinjer och håll avstånd, tvätta händerna och rör på dig. Det är okej. Och öppnar upp lite grann, för jag tror att det är många som är rädda och stannar hemma.
I det här, om vi säger att folk är rädda, är det så att man kan träna på ett mycket smittsäkert sätt idag? Hos er till exempel?
Ja, jag skulle ju säga att träna ute. Jag har inte expert på smittspridning, men att träna ute med stora avstånd, det borde ju vara genomförbart. Absolut.
För det är också lite olika... Ja, förlåt, Staffan.
Tittar man på vad Folkhälsomyndigheten har sagt om smittspridningen, så Anders Wallensten gjorde en väldigt tydlig uttalande om att smittspridningen i samband med löpning och utomhusmotion är försumbar. Mm. Alltså det är inte, och här är ju också väldigt tydligt att det är ett behov att röra på sig och motionera. Naturligtvis kommer vi in i dåligt ventilerade lokaler, så ökar smittspridningen. Det har man också sett. Men motion utomhus är viktigt att fortsätta att hålla vid liv.
Ja, det är inte träningen i sig som är smittsam, utan det är hur vi gör den. Alltså under vilka förhållanden och vilka avstånd och så vidare. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg.
Men Staffan, skulle man inte kunna då, jag menar, en svensk klassiker, det är ju ute grejer. Vad är det som gör att man ställer in då? Skulle man inte kunna bara se till att ni får komma en i taget och så får du ta den tid det tar? Vasaloppet var väl så att nu ska de ha någon form av korrigerad variant där man, det är inte massstart, och det kan man ju tycka är rimligt, men att man kommer med slottider eller...
Och det som sätter stopp här, det är egentligen ordningslagen. Så här är egentligen, och egentligen vad vi upplever, så det är polisens tolkning av ordningslagen. För här kommer vi tillbaka till det här med att vilja inte våga. Skulle man gå till syftet med ordningslagen eller smittskyddet, så handlar det om att hålla avstånd. Det klarar vi av att göra på de flesta arrangemang. Men eftersom man är så otroligt benägen på att inte vilja göra någonting som kan vara fel, på samma sätt som allmänhetens åkning, så säger polisen alltid nej. Lidingöloppet fick nej på att man skulle starta 30 personer var 30:e minut på en 30 kilometer lång bana. Så helt plötsligt så fick man då enligt polisen, det skulle vara för trångt, eftersom man såg hela banan, start, mål och banan som ett tävlingsområde som max fick ha 50 personer under hela tiden.
Men det är ju lite samma som publiken på jag vet ju att stora fotbollsklubbar var väldigt irriterade över att man då hade först 50 och sen 300 människor på en arena som kanske tar 35 000 personer. Den skulle man ju kunna dela in i olika rum och ta 50 i varje rum. Alltså om du tänker så, det är också den här diskrepansen och den så ologiska tolkningen. Jag spelar ju paddel och där är det ju inget problem. Det går inte att hitta en tid. Men jag tycker att det är bra, för att det är väldigt avstånd, så det är inte alls någon smittrisk. Men det verkar inte ha påverkats alls. Så det är väldigt olika med olika saker.
Ja. Och det är precis det här som är problemet, och det är egentligen att man stöter på då de här absurda regeltolkningarna, eller hur man vill göra. Och så kommer det då tillbaka till att det är då säkrare att säga nej än att försöka förstå våra olika situationer och vad vi bidrar till. Och det är det här som är det som gjorde att Vasaloppet har fått göra, det är egentligen att det är att man inte är ett lopp, utan man är en anläggning, och då är det på samma sätt. Då är det på samma sätt som skidliftarna i Lindvallen, så får man förutsättningar att åka på anläggningen Vasaloppsspåret. Mm. Och sen på ett annat sätt. Så där har man då frångått ordningslagen med att klassificera på ett annat sätt. Vilket man har gjort med polisen och kommunens goda vilja uppe i Dalarna. Så att det här handlar ju väldigt mycket om att det finns skevheter. Och här kommer faktiskt någonting som regeringen inte har velat förstå. Det är faktiskt på vilket, vad det är för någonting som ligger i grunden och hur ser de här sakerna ut. Utan man säger hellre nej och sen gör det hårt istället för att faktiskt se vad det är för någonting som påverkar. För smittskydd och avstånd, eller avståndsperspektivet i tid och rum, det kan vi hantera. Men då måste vi göra det på lika villkor.
Och du håller med,
jag tänker
Susanne.
Nu när jag hör dig, ja, men jag tänker också när jag hör dig, Staffan, prata nu, så tänker jag också att det som inledningsvis har varit riktlinjer och rekommendationer här i början på våren funkar liksom under en kortare tid. Men jag tycker att när jag hör dig prata och vi diskuterar, så känner jag mer och mer att nu börjar det bli så långsiktigt. Det pågår under så lång tid, och vi kan också se att det här kommer ju pågå på något sätt under hela 2021. Så att behovet av att liksom ta ett annat grepp eller tänka mer långsiktigt kring riktlinjerna, det är ju väldigt stort. Och att också liksom kunna vidga perspektiven när man går ut med rekommendationer. Det känns ju otroligt viktigt. Även om det fortsatt är så att man inte ska ta sig till olika ställen kommunalt, man ska undvika trängsel på vägen dit och så vidare, så tror jag att det är verkligen ett behov, tycker jag, från samhällets sida, att man liksom vidgar perspektiven och kommer ut med lite mer tydligare tänk, helt enkelt.
Men är det inte så också att man, som jag var inne på inledningsvis, att man olika instanser här, det är ju skamfyllt det här, så att man, och det går inte att hitta något ställe där det står, nu tar vi hand om varandra, ta ansvar. Mm. Så det här har ju kommit att bli någon form av moraliskt ställningstagande, därför att det är ju inte så att de här unga människorna som håller på med det som varken Friskis och Svettis huvudsakligen, eller de här loppen i synnerhet, ja, i sig loppen, där finns väl en och annan gammal gubbe som kör Vasaloppet sedan 50 år tillbaka, men det är ju inte den här gruppen som blir särskilt sjuk. Så det har kommit att bli någon form av hänsynsfråga istället för, så att folk avstår, för att annars är de elaka och vidriga människor. Och det är samma i de här myndigheterna som övertrumpar varandra i godhet. Nu är jag lite fräck här, men...
Nej, men jag tänker, det är lite den här frågan liksom. Vem är det som ska ta ansvar? Är det jag som ska ta ansvar, eller är det verksamhet som ska ta ansvar? Det är likadant så här, är du en del av problemet eller liksom är du en del av lösningen? Och då beror ju på också vilken sida man står på. Jag tycker att det är ganska svåra ställningstaganden.
Ja, verkligen. För man skulle ju kunna vara lite fräck. Jag brukar ju försöka vara det ibland. Och säga att genom det här, det vi håller på med nu är att vi ställer till det för 20, 30, 40-åringar. Så att de får sitta hemma, de får inte gå ut, de bunkrar mat, de går på systemet, äter och dricker i sin ensamhet. Och jag som psykiater vet ju att ensamhet, instängd i hemmet, är en fantastisk grogrund för psykisk ohälsa. Och sen ser vi till att de inte motionerar heller. För att, om man är lite fräck, säga att vi räddar livet på någon i 2 månader i livets slutskede. Det är det vi gör, om man hårdrar det.
Du är inne på någonting, David, som jag skulle säga. Jag skulle kanske, det finns ju en skillnad här mellan det som är kortsiktiga och det som är långsiktiga. Mm. Och det är alltid som så att det är lättare att titta på de kortsiktiga sakerna här och nu. Och hur gör vi någonting som får effekt på kort sikt? Istället för att det som vi jobbar med bland motionsloppen och Friskis och Svettis och idrotten i övrigt, är ju att försöka verka för de långsiktiga effekterna. Tittar man på GIH så gjorde de ju en undersökning, eller har de ju gjort flera undersökningar om folkhälsan. Och där konstaterar de att innan covid så hade ungefär hälften av den svenska befolkningen en hälsofarligt dålig kondition. Och då lägger man till att många av de här också är, precis som du är inne på, kopplat till psykisk ohälsa som är där ännu mer. Så innebär ju att det som är de här långsiktiga effekterna som vi försöker motarbeta och som är ett tragglande och egentligen en ideologisk kamp för att få så många som möjligt i rörelse, för att vi tror på det. För det är i alla fall det som vi, motionsloppen, och jag tror att Susanne skriver under på det också. Vi jobbar med det här för att vi brinner för förutsättningarna att få folk att röra på sig. Att vilja motverka stilla sittande och se till så att man verkligen kan känna lyckan av att röra på sig. Det är det som just nu håller på att försvinna. Det är där vi ser nedgång i talen. Och det är det som kommer bli så otroligt alarmerande när man inte tänker långsiktigt utan bara övertrumferar varandra kortsiktigt.
Mm, Susanne?
Men jag delar den uppfattningen. Jag kan förstå att man behöver ta kortsiktiga stora beslut. Men vi är i ett annat läge nu. Och då tror jag på en långsiktighet. Så jag delar din uppfattning, Staffan. Helt och hållet.
Man kan sammanfatta det vi pratar om lite. Om man minskar antal sjuka i covid men samtidigt ökar psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet. Hur ska vi kunna avgöra vad som är farligast? Klarar någon egentligen av att göra en sån bedömning? Det verkar i alla fall som den aspekten har man inte tagit med. Man pratar om det ibland på så här, men det verkar inte som det påverkar särskilt mycket, åtminstone inte nu på senare tid, i hur regering och Folkhälsomyndigheten agerat på senare tid i alla fall. Jag tycker det var mer av det i våras. Eller vad?
Jag delar den uppfattningen, och det är precis som Staffan sa, att Anders, man lyssnar ju extra mycket till vad säger Anders Tegnell eller vad säger han inte. Och jag delar precis den uppfattningen, att jag tyckte man pratade mycket mer om folkhälsan på lång sikt i våras och alltså fram till sommaren. Och det kan mycket väl vara så att det är ett annat läge nu i Sverige. Men jag tror inte man får tappa bort den biten. Och jag tror att det blir lite väl kategoriskt ibland. Utan man kanske behöver förtydliga för att öppna upp.
Annat läge. Överdödligheten under 2020 är ju inte förhöjd. Så att det är ju...
Nej, just det.
Så jag vet inte om det är så himla annat läge. Men det är kanske ett annat program än det här. Men om vi då försöker avsluta här. Jag var inne och tangerade det där också. Hur ska man kickstarta det här? Om vi bara avslutningsvis ser. Har ni någon, jag vet att det är en extremt svår fråga att svara på. Men har ni någon idé? Vad är era planer för att kickstarta? Ni måste ju ha någon idé här under 2021. Vad ska ni göra för att få igång människor igen? Staffan?
Om man tittar på lite grann, det finns ett par olika saker tror jag. Det ena är, som jag var inne på tidigare, skaffa en väldigt snabb koll på läget. Titta på vilka effekter som du har fått i den här studien som Susanne hänvisade som frisk och receptisk. Ta den som grund, vidga ut den, fortsätt att bygga på det så att vi ser vilka folkhälsoeffekter som det har varit så att vi får en bra bild. Sätt igång inte en utan ett par olika grupperingar som är ganska fristående för att titta på hur de är som sen koordineras för att se hur vi som en återsal, hur får vi igång det hela. Sen gäller det för oss som då är arrangörer för att vi ska kunna, det som är en utmaning för oss är att vi har vår verksamhet och vi behöver planera en 4-6-8 månader innan och skapa trygghet kring det. Och för att man då ska kunna våga anmäla sig så tror vi på någonting som heter garantistöd som också är kulturen ute efter. Och det är egentligen att se till så att du garanteras att, för vi vet inte om det blir lokala utbrott eller någonting sånt där, att vi kan hantera en väldigt volatil situation. Så att om det är som så att man väldigt snabbt måste ställa in, att det finns en trygghet för både deltagare och för arrangörer att kunna planera för eventet. För då får inte faktiskt, då kan vi fortsätta bygga upp en målbild att träna emot. Och då finns det också ett engagemang som kan bygga vidare på underifrån. Okay. Så det gäller med flera olika insatser här att jobba på framtiden. Men framförallt inse läget, inse att vi har en pandemi i stillasittande som vi måste hantera också, eller icke-rörelse, för att den är riktigt allvarlig just nu.
Och riskerar att bli ännu allvarligare.
Ja.
Vad säger du, Susanne, avslutningsvis? Hur kickstartar
du? Avslutningsvis, om jag går lite till närmare för kickstartar, så handlar det om, så om vi går nära till vår verksamhet så jobbar vi ju nu, om vi tänker liksom våren, så handlar det jättemycket om att fortsätta hålla vår relation till våra medlemmar och att titta på nya sätt att mötas, att träffa sin tränare live, att vi också hjälper till att förse med utrustning om man vill träna hemma, man kanske kan låna en kettlebell hemma. Att i grunden handlar det om att vi vill fortsätta vara eller försöka hålla den här liksom känslan av ett sammanhang, även om vi liksom inte är tillsammans, så att vi ändå är liksom en, vi är en del av samma förening och vi möts liksom på andra sätt och gör aktiviteter på andra sätt under den här perioden. Och då tror vi att vi liksom håller i och håller ut. Sen delar jag Staffans bild också ur det större sammanhanget.
Tack så jättemycket för att ni var med. Det var superintressant och lycka till med kickstarten. Jag vill slå ett litet slag. Jag har ju kört här 16 Weeks of Hell som är ju... Då kör man ju för sig. Man är ensam i det man gör. Men man har lyckats få just det här som du säger, Susanne, någon form av gemenskap i det här. Och via då digitala forum. Men jag antar att ni jobbar så också.
Precis.
Vi har också någonting som heter ICA-klassiken som en svensk klassiker och tillsammans med Friskis hjälper till att se till att man faktiskt får målbilden på hemmaplan framöver. Så att utnyttja de digitala instrumenten, det tror jag på, oavsett om det är Friskis eller en svensk klassiker eller någonting sådant. För det är där som vi fortfarande kan skapa en viss gamification och målinriktning. Men vi behöver tänka på den större bilden också.
Tack så mycket för att ni var med. Hej!
Hej!
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.